Välkommen till Skånes taltidning nummer 24 2018, utgivningsdag fredag den 15 juni. Solen gick upp 4.23 i morse och går ner igen klockan 21.53. Nästa vecka är det midsommarafton och det betyder att vi kommer ut redan på torsdagen, så eventuella meddelanden måste vara här redan på måndag. I studion idag Mats Sundling och Åsa Kjellman Irisi och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Nu är det klart. Handikappersättningen för blinda och döva blir kvar. Fast med ett nytt namn. Vi har lyssnat på människors oro, säger regeringen nu.
Och glädjen var stor hos Liberalerna som ledde det borgerliga motståndet mot slopandet av schablonen.
Jag blev jätteglad. Det är inte ofta som man kan ha en så stor förändring i ett liggande förslag från regeringen. Så det kändes som en riktig seger.
Telegram. Gratis åka kollektivt för unga i sommar, men inte för dem som åker färdtjänst.
Och berätta för oss om ni flyttar.
Fall med flaggan i topp och ett fiasko. VM i goalball i Malmö är över och vi berättar förstås hur det gick och varför.
Så följer öppnat och stängt med snabbmat och sporthotell.
Norra Norrland, Britannien, Israel och växtvärlden är några av de platser som vi besöker i juni månads talbokstips som kommer från Malmö stadsbibliotek.
Evenemangstips så med musik och midsommarfiranden.
Och kalendern med Berlinblockad och fotbolls-VM.
Anslagstavlan sen och den är gemensam för upplagorna i norra, mellersta och östra Skåne.
Och allra sist redaktionsrutan.
Ja, nu är det klart att schablonen i handikappersättningen för döva och blinda får vara kvar. Även om namnet ändras till merkostnadsersättning. Ända sedan i höstas har inte minst Synskadades Riksförbund protesterat mot regeringens förslag. Och de fick gehör av en majoritet av politikerna i riksdagens socialförsäkringsutskott. Vilket till slut ledde till att ett enigt utskott beslutades för att gå emot regeringens förslag om att schablonersättningen ska bort. Och så här lät det i riksdagen i tisdags när förslaget debatterades inför beslutet. Först hör vi Emma Karlsson Lövdahl, Liberalerna.
Det fanns många kloka förbättringsförslag i den ursprungliga propositionen. Men det fanns en sak som vi liberaler inte kunde ställa upp på. Och det var att ta bort den schabloniserade ersättningen till döva och blinda. Handikappsersättning har kunnat sökas av de som har haft ett funktionshinder som leder till ökade merkostnader som uppkommer på grund av denna funktionsnedsättning. Men de personer som är döva och blinda har sluppit att precisera sina ökade omkostnader utan fått detta en summa som är kopplad till deras funktionsnedsättning. Jag är liberal. Jag tycker inte att man ska dela in personer i grupper. Jag tycker att man ska utgå ifrån den enskilde individens behov. Men i det här fallet så vill jag göra ett frånsteg från den här principen. Då jag anser att det bara blir en massa byråkrati för de här grupperna som har ett funktionshinder som gör att de möter liknande hinder och svårigheter i samhället. Därför är jag mycket glad för det förslaget som ligger på bordet idag. Och det betyder att vi kommer inte att förändra denna undantagsregel.
Och Carina Ståhl-Herrstedt för Sverigedemokraterna tog upp svårigheten i att ansöka om en ersättning istället för att få den som schablon.
Sverigedemokraterna har framfört att det skulle innebära en orimlig redovisningsbörda för den som sökte och att det skulle eventuellt resultera i ett orättvist utfall beroende på vilka resurser och vilken hjälp från omgivningen den sökande har. Att ansöka om merkostnadsersättning är en krävande process. Därför kan det vara svårt för den sökande att redovisa. Och det kan vara svårt för Försäkringskassan att också avgöra vad som är merkostnad. Förslaget blir därför inte rättssäkert och inte heller förutsägbart. Det är därför mycket glädjande att ett enhälligt utskott nu ställt sig bakom förslaget om att bibehålla de nuvarande särskilda reglerna för blinda och gravt hörselskadade.
Regeringspartiet Socialdemokraterna, som tillsammans med Miljöpartiet från början la propositionen där slopandet av handikappersättningen finns med, företrädes av Marie Olsson. Och hon hade tagit intryck av både oro och protester.
Enligt regeringens proposition så skulle alla med olika funktionsnedsättningar bedömas individuellt utifrån den nya merkostnadsersättningen. Det är också något som har drivits av många organisationer inom funktionshinderrörelsen. Många har velat att stöd ska ges utifrån behov, inte utifrån diagnos. I grunden så bör ersättningar utgå från de konsekvenser som en funktionsnedsättning medför och efter en individuell bedömning. Samtidigt så har just det förslaget skapat stor oro, framförallt i gruppen döva och synskadade, som idag har schablonersättning utifrån sin diagnos. Jag var själv ute på Mynttorget och tog emot en namninsamling som just de organisationerna hade samlat in mot det här förslaget att ta bort schablonersättningen. Jag gissar att många politiker, liksom jag också, har träffat de här olika intresseorganisationerna i olika sammanhang där de har framfört sin oro. Tanken med regeringens förslag var vare sig att det skulle spara pengar eller skapa oro hos de människor som är i behov av stödet, utan ge alla en trygghet oavsett funktionsnedsättning utifrån sina behov. Med anledning av den oro som förslaget skapat är också utskottet överens om att behålla schablonersättningen för grupperna blinda och gravt hörselskadade. Och dagens regler för de grupperna införlivas därför med de nya merkostnadsersättningen. Däremot så ändras nivåerna så att de stämmer överens med de nya nivåerna för merkostnadsersättning.
Tina Gassemi från Moderaterna talade om den omfattande byråkrati som det skulle ha inneburit om schablonen togs bort och man istället skulle söka en merkostnadsersättning.
Vi menar att det känns helt orimligt att de ska behöva styrka sina merkostnader med kvitton eller liknande. Det skapar en byråkratisering och en osäkerhet som inte vi vill se i detta. Det skulle också bli svårt eller rent av omöjligt att återgälda informella tjänster från omgivningen. Det kan gälla ersättning för exempelvis bensinkostnader eller barnpassning. Med den nuvarande handikappsersättningen har detta varit möjligt och också inneburit en värdefull frihet och trygghet under en lång tid. Regeringens förslag riskerade därför att medföra försämringar för denna grupp jämfört med den handikappsersättning som de är garanterade idag.
Vi hörde några av politikerna som var uppe och debatterade schablonbidraget inom handikappersättningen i riksdagen. Och en av talarna var alltså Emma Karlsson Lövdal från Liberalerna som sitter med i socialförsäkringsutskottet och står bakom Alliansens motion om att låta schablonbidraget vara kvar. Och så här reagerade hon när ett enigt socialförsäkringsutskott ställde sig bakom att behålla schablonen.
Jag blev jätteglad. Det är inte ofta som man kan ändra en så stor förändring i ett liggande förslag från regeringen. Så det kändes som en riktig seger.
Och det var för att ni var så många som tyckte samma då?
Ja, vi fick med oss alla till slut och det gjorde ju att vi fick en majoritet.
Och hur fick ni med er Socialdemokraterna på det?
Ja, de insåg väl att det var ett ganska hårt tryck och att de inte skulle vinna några poäng på att stå kvar på sin gamla inställning.
Ja, efter att det stod klart att regeringen ville ändra handikappersättningen som är en schablonersättning så blev det många protester. Och politikerna uppvaktades inte minst av SRF. Emma Karlsson Lövdal som arbetar mycket med funktionshinderfrågor berättar om hur turerna gått i socialförsäkringsutskottet som berättar ärendet inför riksdagens beslut.
Tidigare så har det varit särregler för döva och blinda. Och då menade regeringen att det var omodernt och att man inte skulle ha särskilda grunder för särskilda diagnoser. Vi från Liberalernas sida protesterade ganska tidigt och sa att om man tittar på gruppen som är blinda och döva så är det ett speciellt funktionshinder. Och där har man ju generellt ganska liknande behov. Så vi satte oss emot att man skulle ta bort den här särregeln. Och vi fick med oss övriga alliansen och motionerade om detta. Sverigedemokraterna gjorde detsamma och då fanns det ju en majoritet i utskottet för att vi inte skulle göra den här förändringen. Och då blir det lite krångligt, för då måste man ju skriva om propositionen så att det är vi i riksdagen som gör lagförslaget. Och det har vi gjort och vi har haft ute på remiss.
Och hur har remissinstanserna, vad har de svarat?
Det har varit lite olika. En del är positiva till att det här får vara kvar, medan andra menar på, precis som regeringen, att det är omodernt och vi inte ska ha olika grunder för vissa diagnoser. Men vi har fattat det beslutet att vi tycker att man ska kunna ha det utifrån att det är så speciella diagnoser.
Så vad blir skillnaden mot idag med den merkostnadsersättning istället för handikappersättning? Är det bara bytet av namn?
Det är lite små förändringar i den. Och det kommer ju bli så här fortsättningsvis att blinda kommer att få 70% av prisbasbeloppet och de döva kommer att få 40% av prisbasbeloppet. Det är samma summa som man har idag. Och det är vi nöjda med. Däremot har vi från Liberalerna sagt att vi tycker också att man ska göra en översyn. För som det ser ut nu så måste man ju få den här ersättningen innan man fyller 65 år. Och eftersom vi pratar om att vi ska ha en höjd pensionsålder så tycker vi att det här också ska följa med det. Men det har vi inte fått någon respons på hittills. Men man håller på att titta på det också.
Och hur viktigt har det här varit för dig, den här frågan?
Alltså det är ju en väldigt liten målgrupp som det handlar om. Men jag jobbar väldigt mycket med funktionshindersfrågor och för mig så är det jätteviktigt att funktionshindrade har en möjlighet att vara delaktiga i samhället och har så goda levnadsvillkor som möjligt. Det här kompenserar inte ett funktionshinder fullt ut, men det kan hjälpa till lite i alla fall. Så därför tycker jag det är jätteviktigt.
Just frågan om handikappersättningen, eller som den framöver kommer att kallas merkostnadsersättningen, är bara en liten del av den proposition som regeringen lagt om ändringar i stödet till personer med funktionsnedsättning. En annan del handlar om vårdnadsbidraget.
Sen finns det också en förändring vad det gäller vårdnadsbidrag som man som förälder kan få om man har funktionshindrade barn. Och det kommer nu att ändras och heta omvårdnadsbidrag. Och där kommer man också se till så att båda föräldrarna kan få det. För tidigare har det bara kunnat gå till en förälder.
Och själva beslutet, alltså klubbfallet i riksdagen, kom så sent på onsdagen att vi inte hunnit få någon ytterligare kommentar till det. Men det kommer kanske i nästa nummer. Reporter här var Åsa Kjellman Erisi.
Det blir inga fria färdtjänstresor för unga skåningar i sommar. Medan skolungdomar får ett gratis sommarlovskort att åka tåg och buss med, så har både Region Skånes kollektivtrafiknämnd och regionstyrelsen sagt nej till ett förslag om att ungdomar som använder färdtjänst ska få ett motsvarande kort för gratis färdtjänst under sommarlovet. Det var Centern som lyfte frågan till regionstyrelsen. Dess ordförande Henrik Fritsson, socialdemokrat, svarade att eftersom färdtjänsten är ett kommunalt ansvar så skulle ett beslut av regionen om gratis färdtjänst innebära en skattesubventionering som strider mot den kommunala likabehandlingsprincipen, skriver Kristianstadsbladet. Fritsson håller öppet för en ny diskussion i frågan nästa år och allianspartierna vill att Region Skåne ska vända sig till regeringen och begära extra pengar till gratis sommarfärdtjänst för ungdomar.
Och vi vill på Skånes taltidning påminna även er som är e-prenumeranter eller prenumererar via MTM att ni också behöver meddela oss om ni flyttar. För vi får inte några uppgifter om det från Skattemyndigheten, utan ni måste själva meddela oss. Och även om ni läser taltidningen digitalt så skickar vi ut en del samhällsinformation med vanlig post. Och har vi då fel adress kommer den inte fram. Hör av dig till vår kanslist Ulla på telefon 040 673 0970 om du vill kolla att vi har rätt adress eller du vill ändra på den.
Ryssland och Brasilien är världsmästare i goalball. Ja, Malmö VM i goalball, de största tävlingarna i synskadesport någonsin i Sverige, är över och några medaljer till svenskarna blev det inte. Medan damlandslaget får sägas gjort fiasko, sjönk herrarna med flaggan i topp. I förra veckan berättade vi om den dramatiska inledningen av VM och nu ska vi höra hur det gick sen och varför. Herrarna fick härnäst möta tidernas bästa lag, Litauen, och de slog till direkt.
Ja, efter de dramatiska inledningsmatcherna mot Argentina, Australien och Turkiet. Sverige mål direkt. 1-0 Sverige Litauen efter 3 sekunder spelade Sveriges fjärde gruppspelsmatch. Det var en rivstart. Och sen ledde Sverige över de paralympiska mästarna i 5 minuter och höll jämna steg lika länge till innan Litauens hårda, studsande, överskruvade skott började hitta mål.
5-2 Litauen.
Och till sist blev det en svensk förlust med hela 6-15.
Fatmir Seremeti, Hafavi, lagkapten för svenskarna. Stor svensk förlust idag mot Litauen. Vad säger du?
Ja, nej, det är för dåligt helt enkelt. Vi är inte alls med på det sättet som vi måste vara för att kunna stå upp mot det här laget. Vi är med bra i en bit i första halvlek och sen blev vi lite trötta medan de fortsätter att köra på samma sätt. Så.
Ja, med två matcher kvar i gruppspelet är de svenska herrarna inte klara för slutspelet. Det är bäst att de vinner bägge de återstående matcherna och börjar mot Algeriet, de afrikanska mästarna. Slutsignalen, Sverige 8 mål mot Algeriets enda. Massor med algeriska straffar avgjorde saken och att Sverige förstås tätt bakåt.
Det var faktiskt riktigt, riktigt kul. Det var underbart. Och det är min favoritposition. Det är så skönt att allt bara klickar.
Säger Nils Posse, 20 år, spelar hela matchen från början. Favoritposition och det höll ihop försvaret också.
Ja, det gjorde det. Vi gjorde ju faktiskt alla mål, inklusive det målet vi liksom trillade in själva. Så jag tycker att det är en rättvis bild av både försvarsspelet och framförallt vår teamspirit som lag. Att allt jobba tillsammans.
Det svenska damlandslagets VM tog slut efter gruppspelet. Efter raka förluster mot senast nu Ryssland med 0-10. Det kan man säga redan inför den sista matchen mot Israel. Som väntar nu. De har också 0 poäng. Och kanske blir de en överkomlig uppgift för svenskorna. Vi får se. Matchen handlar om inte annat om att undvika sista platsen i VM. Där drar de svartvitt klädda israeliskorna på sig. Straff från London. Victoria Andersson slår den i mål. Sverige 1-0. Svensk ledning för första gången i VM. Och där gör Israel också 5-1. Ett hårt skott. Återigen mellan svenska försvarare. Med bara sekunder kvar av matchen kan man konstatera att Sverige har förlorat 1-6. Och VM är slut för svenskorna och för israeliskorna. Sverige hamnar på sista plats med 0 poäng efter gruppspelet. Svenska damspelare gick med något nedböjda huvuden ut mot omklädningsrummet. Men vi haffar en förbundskapten, Niklas Hultqvist, 1-6 i sista matchen. Ja, vad säger vi om det först?
Jag känner samma sak som de här tyngda huvuden som promenerar ut ur hallen precis. Utan vi känner alla en väldigt besvikelse. Vi vet att det är tufft på den här nivån och minsta lilla misstag så straffas man ju. Och vi vet att för att vi skulle kunna vara med och konkurrera så var vi tvungna att spela vårt absolut bästa. Tyvärr når vi inte riktigt upp till vårt allra bästa. Och det är det som också gör att det känns ännu tyngre. Att både jag och spelarna vet att vi kan bättre.
VM:et i stort, bara förluster, 0 poäng sist i ett hemma-VM.
Ja, nej, det är klart att det är en besvikelse. Sen på förhand är vi hade ju inte kvalat hit och vi visste att det skulle bli en jättetuff grupp med många bra lag. Sen är det väl några matcher som vi skulle kunna ha varit med och tagit poäng och vunnit. Jag tycker att den här matchen har vi all möjlighet egentligen, men det, och även nu så blir det lite för mycket försvarsmissar. Det är väl det som har varit lite återkommande, att lite för mycket enkla bollar i kombination med att vi inte riktigt har kraften och farten framåt.
Så att då, det är bara 5 mål framåt under hela turneringen.
Ja, men visst, och då är det en del straffmål. Så att vi har ju haft svårt att få till farten och har inte varit en uppåtgående trend, men lyckas inte riktigt toppa den här. Och det blir det blir lite för lätt för motståndaren. Och sen är det klart att släpper man in mycket mål så får man det väldigt tungt själv också. Så ja, nej, men det är klart att det är en besvikelse. Det är alltid en besvikelse. Det är en besvikelse att man inte riktigt utför det man har satt upp och det man vill göra. Man är tävlingsmänniska och alla tjejer lägger ner mycket tid. Och man kämpar med att jobba heltid och allt vad det innebär. Och det är klart att alla de tankarna kommer till en också. Att, och så gick det bara så här. Så det är tungt.
Om man tittar framåt, vad behöver göras?
Den stora utmaningen för svensk damgolf är väl framförallt rekryteringen. Vi behöver bli fler. Det handlar väl om att liksom skapa tillfällen och möjlighet att få prova på och få känna på det. Att hur kul det är att få spela golfboll och just det här med laget också. Att man är ett kollektiv och man jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål.
Och segern mot Algeriet visade sig öppna dörren till kvartsfinalen för de svenska herrarna eftersom de övriga matcherna i gruppen gick Sveriges väg. Inför den sista matchen i gruppen mot Kina, de asiatiska mästarna och rankade trea i världen, står vem man ska möta i kvartsfinalen på spel. Om Sverige vinner så får man möta Tyskland. Och om Sverige förlorar får man möta Brasilien. Och Brasilien är regerande världsmästare och har gått fram som en slottermaskin i goalbollen på senare år och också i det här VM:et. Så helst en svensk vinst mot Kina. Fatmir Sirimeti räddar matchens sista skott, men det slutar ändå med 5-6 förlust mot Kina i den sista gruppspelsmatchen. Sverige tog ledningen och syntes ha den under kontroll. Men kineserna hittade nycklar till det svenska försvaret och knappade in och tog sig förbi.
Det är klart en besvikelse. Vi hade velat ha en poäng minst i denna matchen. Men vi gör en bra match och detta är ett av världens bästa offensiv, så att vi ska vara nöjda med vår prestation. Vi fick inte riktigt träff och därför förlorade.
Det hade räckt med ett mål till så hade det blivit Tyskland i kvartsfinalen som väntar om ett par timmar. Nu blir det istället Brasilien, världsettorna. Ja, vad tänker du om det?
Alltså, ska man gå hela vägen, vilket är vårt mål, så måste man ju slå alla lag. Alltså, helt ärligt så Tyskland är minst lika bra som Brasilien, så det känns som att vi får ånga på och bita i det sura äpplet och vinna över dem. Förr eller senare måste någon vinna över dem, så är det.
Och Sverige gör 1-0! Magnus Rendahl slår skott längs golvet som går emellan de brasilianska spelarna. 1-0 i kvartsfinalen. Brasilien har presenterat sitt skytte. Mycket hårda, mycket skruvade skott som har förmåga att studsa. Fatmir räddar den. Fortfarande 2-4 och Sverige är kvar i matchen. Mycket viktig straffräddning. 4 minuter kvar. Men sen gav världsettornas tunga press med hårda och precisa skott resultat. På slutet drog Brasilien iväg till 9-3. Och efter slutsignalen var det tårar i ögonen på flera svenska spelare. Och det är två uppenbart besvikna Malmöspelare i blågult, Fatmir Sirimeti och Stefan Gane. Efter kvartsfinalen mot Brasilien, ja, hur går tankarna just nu?
Ja, nej, det är klart besvikelse. Man vill ju aldrig förlora. Samtidigt som jag ändå känner en stolthet av att vi bjöd upp till dans hela vägen. Att siffrorna sticker iväg beror ju lite på att vi chansar lite på slutet. Det är ju sånt som händer liksom. Men framförallt så tycker jag att vi ska vara stolta över vad vi har gjort och vad vi har presterat. Det är klart att vi har haft lite dippar som har varit lite väl låga, men de här topparna vi har visat mot Brasilien, mot Kina, mot Algeriet, Turkiet och andra halvlek mot Australien, det är riktig världsklass, och det måste vi ta med oss.
Mm. Vad var det Brasilien hade som gjorde att de vann matchen och inte ni?
Så de har ju ett 20-tal proffs där hemma, plus de här sex som är här som de har tränat ihop med i hur länge som helst. Detta är heltidsproffs vi har att göra med. Det är skillnaden till slut. Det är liksom, det är resursfråga. Vi måste liksom hitta lösningar på att kunna jobba på samma sätt som de här proffslagen gör om vi ska vara med i framtiden och slåss om medaljer. Vi liksom rent alltså parasport i Sverige överhuvudtaget så hamnar vi efter på grund av detta. Det är liksom, det blir mer och mer professionellt, det blir mer och mer träning, så det är inte så konstigt att det blir så. Mm.
Stefan, du är väl ett exempel på det? Du måste jobba heltid för att försörja dig och samtidigt satsa inför ett VM som det här. Hur funkar det?
Ja, men det är tufft. Man går hemifrån 6:30 på morgonen, kommer hem 9:30 på kvällen, 4-5 dagar i veckan. Det blir liksom ingen vila eller någonting, utan så vet man att man tävlar mot dem som går och tränar på morgonen, går hem och vilar, går och tränar på eftermiddagen, går hem och vilar. Alltså det är såklart tufft, men samtidigt man går ju dit och tränar för att man tycker att det är väldigt kul och vill lyckas när det väl är dags. Liksom. Det har ju funkat förut, men utvecklingen inom vår sport går ju åt ett helt annat håll. Det går emot att man ska kunna nöta och träna tillsammans. Och,
ja. Det ser man ju inte minst i slutet av matchen när de fortsätter med samma typ av press som de hade i början av matchen. När de hittar de här precisa precisionen som de har hela tiden. Ligger och pressar in, ligger och pressar ut. Och det gör ju att det är den där mängdträningen de har fått som gör skillnad. Mm.
Nu är VM slut för er del. Vi måste titta framåt. Fatmir har ju proffskontrakt i Portugal, så ja, du måste ju fortsätta mot Paralympics då, antar
jag. Jag ser inte det som ett måste. Jag tycker det är kul fortfarande att spela, och det är fantastiskt roligt att ha fått den chansen, så att det är väl klart. Sen vad gäller landslag så får vi se helt enkelt. Jag ska ta sommarna på mig och vila ut och vila lite krämpor och sånt som man ändå har i den här åldern. Sen får vi se. Det är ett EM på hösten nästa år. Och den kanske man kan tänka sig. Vi får se lite hur det blir. Mm.
Stefan Gunne, vad säger du?
Nej, men jag säger liksom att jag måste vila ut här under sommaren. Och det är väl så att som livet ser ut idag så blir det svårt, tror jag, och tyvärr. Att fortsätta, och jag har familj och sånt att tänka på också. Och då, jag har varit med ganska många år också, tyvärr. Det är ju fortfarande kul. Det är det som är... Ja, vi får se. Man ska inte stå och säga något nu, utan... Det får bli en framtida beslut. Ja.
Det handlar om en resursfråga. Vad får vi för resurser och för möjlighet att kunna satsa vidare på det här? Som vi ser här nu, vi har fått prov på det både på Paralympics och här, att det krävs betydligt mer än vad vi har nu. Så det är en, ja, får vi rätta resurser så kan man ju tänka sig.
Finalen börjar det med rysk glädje. 1-0 för de blåsvarta ryskorna mot de svartröda turkiskorna. Ryssland tog sig hit genom att slå ut Kanada i semifinal, medan Turkiet slog ut Brasilien. Och det är inte första gången Ryssland och Turkiet gör upp om guldet. De har nämligen gjort det de senaste stora mästerskapen. Paralympics 2016 vann Turkiet. I EM-finalen 2017 var det Rysslands tur.
Men det sprack det ryska försvaret. Det står 2-2 i finalen. Det var Seda Atoluk som lyckades få bollen över den ryska centern. Vårt döda skrattskott stannar inte bara för att hon var i vägen, utan rullar över. Mycket vackert. Där gör Ryssland 4-3. Gerasimova slår in ett högt golvskott till Turkiets högra stolpe. Sevda Tunluk fick Turkiets sista chans. Det är mål, men det står 4-3. Ryssland är världsmästare i goalball. På damsidan kommer gråsvarta ryska spelare in och kramas med ledare och andra. Det är mycket breda leenden och redan i glädjetårar. Ska försöka få en pratstund med en rysk spelare. Till exempel Arina Gerasimova som fick göra det avgörande målet.
Я очень довольна нашей работой. Мы с девочками работали сплоченно, поэтому настроение на высшем уровне.
Och Arina Gerasimova är förstås mycket glad. Vi har jobbat hårt tillsammans under 4 år och kanske vill vi vinna lite mer än turkiskorna, säger hon. I herrarnas VM nådde Brasilien och Litauen den ena semifinalen och Tyskland och Belgien den andra. Tyskland slog efter ett visst besvär Belgien ganska enkelt till sist. Medan Brasilien och Litauen blev en riktig holmgång. Brasilien regerande världsmästare och Litauen paralympiska mästare. Bägge med offensiver i absolut toppklass. Och det var en oerhört jämn match där Brasilien till sist drog det längsta strået. Litauen hade länge lett matchen, men i slutet så knappade Brasilien in och det ledde till sudden death där Leomon än en gång klev fram och visade varför han är en av världens absolut bästa spelare och säkrade med ett måls marginal finalplatsen för Brasilien. Brasilien-Tyskland i VM-final alltså. Ett Tyskland som hittills har som främsta merit på senare år ett EM-silver från 2017. Ett ungt lag som har gått fram starkt på senare år. Där gör Tyskland 1-0 i VM-finalen. Till den tillresta tyska publikens stora glädje. Ja, Tyskland tog ledningen i herrfinalen 2 gånger om till och med. Men sen gick det för dem ungefär som för alla andra, det vill säga Brasiliens och inte minst Leomons offensiv blev övermäktig.
Strax efter han också 5-3. Leomon verkar vilja vinna VM-finalen på egen hand.
Brasilien bara fortsatte och vann till sist finalen med 8-3 och lyckades därmed bli världsmästare 2018.
Nu är det brasilianska glädjescener på plan. Och medan brasilianerna står i en stor ring och klappar om varandra så smittar jag iväg till det obevakade prisbordet där det finns en stor guldpokal där det står IBSA Global World Championship på, som snart ska delas ut i mölceremonin. Och det finns också fat med medaljer, guld, silver och brons med ett intressant motiv, nämligen svenska lagkaptenen Fatmir Seremeti som är motivet på dem allihopa. Han skjuter iväg ett skott och det är också en taktil bild på det. Så att det går att känna på Fatmir om man har vunnit en medalj. Vi har hittat skyttekungen och den nyblivna guldmedaljören Leomon som ensam gjorde VM-finalen till en sån framgång i sin blågula dräkt med en guldmedalj om halsen och en pokal i handen. Congratulations. How does it feel?
Muito feliz, muito muito feliz. Com certeza nós nos preparamos muito muito para esse campeonato.
VM-kungen Leomon Silva säger att han är mycket lycklig. De vann VM i Finland 2014 och nu lyckades de också i Sverige. Hårt arbete och ett bra försvar förklarar han framgången med.
Ett VM är förstås inte komplett utan analys och tyckande. Och för det har vi städslat Jimmy Björkstrand, en väldigt mångårig spelare i svenska landslaget och i FIF Malmö. Som har en massa medaljer, bland annat ett guld från VM 2002 och ett silver från 2006, som vet vad det innebär.
Den här gången var du inte med och spelade i hemma-VM i Malmö. Hur var det att titta på från sidan?
Ja, det har varit en härlig vecka med toppgoldboll. Det har varit roligt att följa matcherna. Sen klart, det är alltid roligare att spela. Men jag har faktiskt inte ångrat mitt beslut. Jag visste vad som hade krävts för att vara på den nivån jag hade velat. Och den tiden har helt enkelt inte funnits.
Istället har du varit arrangör tillsammans med bror Peter. Och detta, får jag säga, lyckade VM arrangörsmässigt. Och du har haft lite mer tid att titta på matcher än du kanske annars har. Vad har slagit dig mest?
Det som har slagit mig mest är att toppen på både här och de sidan har ju blivit ännu bättre, kan man säga. Det är väldigt små marginaler mellan de allra bästa lagen. Men det är också ganska stor skillnad mellan de bästa och de lite lägre lagen, kan man säga.
Vad är det som har blivit bättre med de bästa?
Framförallt så skjuter ju många spelare mycket bättre i alla lag. Liksom. Alla lag har minst 2-3 riktigt bra skyttar. Och det gör ju att hela kvaliteten på spelet ökar. Och det sätter ännu större krav på försvaren. Och det syns ju också att de lagen som lyckas bra med sitt försvar, de når långt. Som både vinnarna här, både Brasilien och Ryssland, kom långt.
Svenska herrlandslaget blev utslagna i kvartsfinalen mot Brasilien som sen blev världsmästare. Eller av Leomon ska man kanske säga. Denna fenomenala skytt. 8:e plats till sist och 12:e för damerna. Det är en bit upp till toppen ändå. Eller vad säger de svenskarnas insats?
Ja, om vi börjar med herrarna så tycker jag att de gör stundtals väldigt bra insatser. Men det svajar ju lite för mycket. Det är höga toppar i vissa matcher som är riktigt bra. Sen i vissa perioder så är det, blir det väldigt mycket mål i baken i vissa perioder. Och det, då är det svårt att resa sig. Sen samtidigt om man spelar på sin yttersta nivå så kan man matcha liksom alla lagen här. Så att, det är det som jag skulle säga har varit Sveriges lite problem. Att de har svajat lite för mycket i prestationen.
Och damerna?
Det är klart att det är jättebesvikelse utifrån att man är ett hemmalag och att man inte räcker till helt enkelt på den nivån. Försvaret biter inte och när man då inte har den offensiva motorn som en spelare som Sebla då i Turkiet som kan vräka in mål så blir det väldigt jobbigt. Så att nej, det är tråkigt att man inte så fick igång ett bättre spel och det är tråkigt att man inte lyckades komma lite högre upp.
En sak som jag tycker man har lagt märke till det är den höga fysiska nivån på de allra bästa lagen. De är explosiva, de är starka, de är uthålliga, de håller trycket genom hela matcherna och har uppenbart tränat jättemycket. Ja, vad kan Sverige göra för att komma ikapp till toppen?
Det finns två val att göra och det är ju att tycka synd om sig själv och det är ju inte så mycket, det är inget alternativ liksom. Det enda vi kan göra är att träna på så hårt vi bara kan och jobba för att få bättre förutsättningar ekonomiskt och sportsligt. Och det är den vägen vi i Sverige måste gå. Någon annan väg finns inte. Spelare som tränar goalball 2-3 pass om dagen i andra länder kommer ju såklart glida ifrån. Det blir väldigt svårt för ett land som Sverige att hänga på de allra bästa om vi inte får förutsättningar att mängdträna och träna på dagstid. För att jobba heltid, träna på kvällarna, det blir väldigt svårt att hänga med. Jag vet att killarna i Sverige idag i landslaget gör ett jättejobb. De tränar enormt mycket och kämpar på med sina vanliga jobb också och gör det fantastiskt bra. Men det är inte rättvist mot de här killarna som lägger ner hela sin själ i att också jobba heltid. Det går inte att matcha spelare som tränar på dagarna liksom och bara har det som sysselsättning.
Det sa Jimmy Björkstrand här till sist. VM-reporter var Mats Sundling.
Öppnat och stängt. I Ystad har Sibylla öppnat en ny snabbmatsrestaurang med drive-in på Dragongatan i jämnhöjd med ICA och Elgiganten.
Trelleborgs museum på Stortorget 1 har fått en takscen avsedd för uppträdande. Inspirationen är hämtad från Stadshallen i Lund som har en scen på entrétaket.
I Höganäs har budgethotellet Sport Lodge öppnat på Litteraturvägen 8. Man sover i våningssängar i 6-12 personers salar och huvudmålgruppen är idrottslag. Och det finns också konferenslokaler.
I Malmö har ett utegym öppnat på en gammal soptipp, det vill säga Spillepengs fritidsområde. Utegymmet är som andra öppet för alla och gratis att använda.
Och i Malmös Folkets Park har restaurangen Karib Kreol tagit över lokalen och uteserveringen där Kuba Café låg tidigare. Och som ännu tidigare var café på bostadsutställningen Bo 01. Nu erbjuds karibisk mat och musik under sommarsäsongen.
väckelseprästen Lars Levi Lestadius som en norrländsk Sherlock Holmes. Britannia som bakgrund till sorgeprocessen efter en älskad familjemedlem och som självbiografi om att undersöka växtvärlden och att som forskare kanske fullfölja det ens mor aldrig kunde. Där har vi några av ämnena för böckerna i juni månads boktips som kommer från Malmö stadsbibliotek. Där boktipsarna Hillevi Andreasson och Annie Söderlind återvänt för nya boktag, omgivna av författarporträtt på biblioteket.
Och där är Jan Myrdal som tittar på oss lite snett och småsurt. Oj, ja. Från en relief.
Bara gubbar.
Är det bara gubbar? Och sen sitter Majken Johansson på väggen och sjunger för alla. Då har vi satt oss i Malmörummet på Malmö stadsbibliotek. I den gamla delen som kallas slottet och där det är fantastisk stuckatur i taket. Välkomna tillbaka som tipsare, Hillevi Andreasson och Annie Söderlind. Och det blir du, Annie, som börjar.
Ja, och då ska jag börja med en bok som heter Koka björn av Mikael Niemi. Och det är hans senaste roman, den kom ut i höstas. Den är faktiskt ganska omöjlig att placera i en viss genre. Och som vanligt med Mikael Niemi så spretar även recensionerna åt olika håll. Det kanske beror på att den är så bred och har så många ingångar som man tycker också olika. Men själv så blev jag positivt överraskad. Egentligen vet jag inte varför jag ens valde att läsa en bok med den här märkliga titeln Koka björn. Jag tyckte nog att det lät lite småäckligt på något vis. Men ingången för mig var också att en av huvudpersonerna är ingen mindre än Lars Levi Lestadius. Den här kraftfulla predikanten som satte igång en stor våg av väckelse i norra Sverige, eller norra Norden. Inte minst bland den samiska befolkningen. Och i vanliga fall så förknippar man ju lestadianismen med en synnerligen sträng och väldigt livsfientlig kristendom med många regler. Men den prästmannen som vi möter här, han är en man som predikar väldigt mycket mot dryckenskap. Och samtidigt är han alltid på de fattiga så de kuvades sida mot överheten. Och han lär många att läsa och skriva och kämpar också för samernas rättigheter. Och han är dessutom en hängiven botaniker. Så det är kring dessa skiftande egenskaper som romanen byggs upp. Det börjar med att en piga i trakten försvinner och hon hittas senare död. Och det tas för givet att det är en slagbjörn som härjar i trakten och en sådan infångas också och flås. Och tillreds eftersom det anses att en slagbjörn kött är särskilt kraftfullt att förtära. Men här kliver Lestadius in likt en Sherlock Holmes och drar logiska slutledningar om vad som har skett. Och kan få tillfälle att undersöka den döda kvinnans kropp och kan förstå att det måste vara ett odjur av ett helt annat slag som det handlar om. Det är en våldsverkare som ger sig på unga kvinnor. Och som följeslagare genom boken har han samepojken Jussi. Lestadius har hittat honom ensam och vanvårdad i skogen. Men han lär pojken inte bara att läsa och skriva på svenska utan också på latin. Och det är som sagt en väldigt mångbottnad roman som man dels kan läsa för den spännande upplösningens skull. Det är också intressant med det här 1850-talets liv i Norrland. Och så kan man läsa den för det här väldigt mustiga och poetiska och ibland lite grovkorniga språket. Jag tycker berättelsen har en ömhet för det som andra kan kalla kargt. Till exempel när Lestadius lär Jussi att även få syn på de allra oansenligaste örterna. Och det är en ömhet och omsorg, såväl om växter som människor.
Har du läst mycket Niemi tidigare?
Ja, jag har ju läst hans genombrottsroman Populärmusik från Vittula som kom ganska många år sedan.
Och att förlägga en roman i en historisk miljö som han gör nu. Hur mycket av det som fanns, som var Niemi i början av hans karriär, finns i den här boken tycker du?
Ja, det är väl just omsorg om det som kuvade och karga kanske överdrivet att säga om. Jag har den inte så färskt minne, men med mycket av det norrländska som jag själv kanske tar till mig genom litteraturen, inte bekant med personligen.
Okej. Hillevi hamnar mellan himmel och jord. Nej, inte riktigt.
Nej, inte riktigt. Mellan himmel och glo av en författare som heter Lorraine Fouché.
Mellan himmel och lo utspelar sig till största delen på en liten ö utanför Bretagnes kust. Läkaren Jo har efter ett intensivt yrkesliv gått i pension och har sett fram emot att åldras på den här ön tillsammans med sin hustru Lou och deras vänner. Men livet blir inte alltid som han har tänkt sig, och när Lou blir sjuk och dör blir Jo ensam kvar med sorg och tomhet. Det var Lou som var familjens sammanhållande punkt, och i sitt testamente ger hon Jo ett uppdrag att se till att barnen är lyckliga. De har två vuxna barn, en son och en dotter, med egna ärr och trasiga relationer och vilsna barnbarn som alla på sitt sätt sörjer Lou. Det här är en varm berättelse berättad ur olika perspektiv om sorg och försoning och om att hitta tillbaka till varandra och också att hitta till en ny vardag.
Det faktum att det utspelar sig i Frankrike och Bretagne, hur stor roll spelar miljön och platsen i romanen?
Väldigt stor roll. Dels är miljöskildringen väldigt levande, man känner havet och vinden. Och just det faktum att de har levt och vuxit upp med barnen på den här ön och tagit sig därifrån och kommer tillbaka. Och hela den här historien är också en väldigt stor del av berättelsen om att hitta hem.
Har du själv varit i Bretagne?
Nej, jag blev sugen här nu.
Vad är nästa för dig?
Ja, då reser vi iväg till Israel i vår internationella turné. Det är en bok av Edgar Keret och den heter De sju goda åren. Författaren är från Israel, han skriver på hebreiska. Det är en sorts självbiografi, dock inte i en rak kronologisk ordning, utan den är uppbyggd kring hans sons sju första levnadsår. Det byggs upp med minnen och saker som har skett i det förflutna. Och författarens vardagsliv utspelar sig då i Tel Aviv. Jag tycker att Edgar Keret har den där speciella författarblicken att se det som är anmärkningsvärt och kanske lite skruvat i olika situationer. Och förmågan att göra en bra berättelse av alla de små händelserna som utgör vårt liv. Exempelvis berättar han mycket om sin pappa. Pappan överlevde som pojke förintelsen genom att i två år leva i en grop så liten att det var omöjligt att kunna stå upprätt. Och det här är ju ett levnadsöde som hade kunnat knäcka den starkaste. Men fadern växte upp till en man som i varje situation ville ta vara på livet. Och när han blir gammal, över 80 år, drabbas han av en obotlig cancer. Och av läkaren får han enbart dåliga valmöjligheter till behandling. Men pappan samtalar om dessa alternativ, likt en entreprenör han är, och säger: jag älskar att ta beslut när allt ser hopplöst ut. Och situationen nu är så hopplös att det bara kan bli bättre. Och så går han vidare i sitt liv ett litet tag till. Och om pappan berättar han också hur han skaffade lägenhet i sin växande familj. Men pengarna tog slut när det var dags att lägga golv. Men då lyckas han göra ett avtal med en golvfabrikant som lägger in klinkers i lägenheten. Det blir i och för sig olika färg i varje rum. Men detta gör han mot att firman får använda bostaden som visningslägenhet. Men han väljer att inte berätta något för familjen som inte får veta något förrän försäljaren kliver in i duschen där unge Edgar står. Här finns gräl med hustrun huruvida den nyfödde sonen ska göra militärtjänst 20 år senare. Han berättar om besöket i Polen som är moderns hemland, och där hon överlevde i gettot. Det är både roligt och det är lättläst. Man känner igen sig samtidigt som man besöker en vardag som är präglad både av det judiska arvet och av Palestinakonflikten. Och det är en humor som bottnar stadigt i livets eviga frågor om liv och död.
Har du varit i Israel?
Nej, jag har inte varit i Israel.
Och är det som med Bretagne här för Hillevi att du fick lust att åka, eller handlar det inte så mycket om Israel som om deras familjs öden och äventyr?
Det handlar nog lite mer om att tackla vardagens bekymmer och sätt att se på den. Jag tänker inte så mycket på Israel, trots allt.
Och vart förflyttar Hillevi oss?
kors och tvärs över hela jorden här nu i den här boken som heter Träd, kärlek och andra växter. Den är skriven av Anne Hope Jahren. Det är en biografi om en flicka som har sin allra tidigaste minnen från pappans laboratorium. Hon växer upp i Minnesota med en mamma som var smartare än alla andra och som drömde om att bli naturvetenskaplig forskare, men som av omständigheterna hindrades och blev hemmafru istället. Det är en berättelse om en forskare vars passion för vetenskapen och nyfikenhetsdriven forskning knappt känner några gränser. Det är en äventyrsbok, äventyr i forskningens tjänst och hårt slit. Det är en bok om villkoren, nästan en debattinlaga om villkoren för vetenskaplig forskning och i synnerhet för kvinnliga forskare. Men det är också en mycket personlig berättelse om att leva med bipolär sjukdom, om uppväxten och om de allra viktigaste personerna i livet. Och ovanpå allt detta så är det dessutom en berättelse full av kunskap om träd och växter och deras villkor. Anne Hope Jahren, hon brinner verkligen för att dela med sig av sin kunskap och gör det allra svåraste både lättfattligt och konkret och roligt.
Och den bipolära historien, är det hennes egen? Eller?
Det är hennes egen och hon skildrar väldigt nära både de maniska episoderna också under den perioden där hon inte förstår att det är och den hjärnan liksom verkligen går på högvarv, men också de neråtperioderna.
Och Carola Hansson står på tur.
Ja, jag har valt nu att berätta om en bok som jag läste redan för flera år sedan. Den kom ut 2005, men jag tycker att det är en bok väl värd att inte ligga och samla damm. Så jag vill ta fram den igen. Den heter Mästarens dröm. Vi får här följa de båda systrarna, Agnes och Adina, som på 20-talet väljer att bryta upp från sin hemstad Uppsala för att ge sig iväg på en väldigt strapatsrik tågresa på Transsibiriska järnvägen, ända bort till provinsen Hunan i södra Kina. Och målet för deras resa är att öppna en missionsstation. De är väldigt uppfyllda av sitt kall och missionsstationens arbete når till en början väldigt stor framgång. Och systrarna talar allt mer flytande kinesiska, församlingen växer. Man öppnar till och med en högskola uppe i bergen. Men det här är en tid då oroligheter avlöser varandra i Kina. Det är nationalister och kommunister. De ligger i strid med varandra. Fattigdom och naturkatastrofer. När åren går så lär Agnes och Adina att allt mer känna den kinesiska kulturen. Och deras tankar upptas av själva syftet med missionen. De ifrågasätter sin ursprungliga övertygelse och de hittar nya djup i den kultur där de nu har rotat sig. Men det här är också en berättelse om systerskap, om deras likheter och olikheter. Också om den familj som de ursprungligen kom ifrån. Det är mycket de har lämnat bakom sig och inte velat tänka på lång tid. Om vad det var i barndomen som formade dem till vad de blev. Det är en roman som bygger på dokumentärt material om just om en historisk missionsstation som drevs av svenska missionärer i Kina. Missionärerna förväntades ju skriva hem och utförligt dokumentera sitt arbete. Så därför finns det mycket i arkiven att hämta om hur missionärernas vardag såg ut. Och om du tycker om boken Mästarens dröm så finns det många fler böcker av Carola Hansson att läsa. Bland annat så har hon skrivit två romaner som handlar om den ryske författaren Lev Tolstojs söner och senare ättlingar som kom att leva i olika delar av världen till följd av sovjetpolitiken.
Och det känns som du slöt cirkeln där med Lestadius i ena änden och missionärer i Kina i andra änden.
Ja, böcker om livsfrågor och religion, ont och gott.
Det sa Annie Söderlind som tillsammans med kollegan Hillevi Andreasson på Malmö stadsbibliotek svarade för denna månads boktips. Reporter var Dodo Parikas och böckerna som föreslogs var följande. Koka björn, historisk roman av Mikael Niemi. Talbok med text inläst av Örjan Blix. 12 timmar och 58 minuter och finns även i punkt. Mellan himmel och lo,
Roman av Laurent Fauché, talbok med text under produktion, beräknas vara färdig 30 juni. De sju goda åren, memoar av Edgar Keret, talbok med text inläst av Hans Cederberg, 4 timmar och 15 minuter. Träd, kärlek och andra växter, självbiografi av Anne Hope Jaren, talbok med text inläst av Annika Denke, 12 timmar och 30 minuter, finns även i punkt. Och slutligen Mästarens dröm, historisk roman av Carola Hansson, talbok inläst av Håkan Gyllander, 22 timmar och 19 minuter.
Evenemangstips, och vi börjar med en syntolkning. Föreställningen Stinsen brinner syntolkas på Lilla Beddinge teater den 15 juli klockan 15. Pjäsen beskrivs som en musikalkomedi om ett politiskt beslut som spårat ur. Den är skriven av Claes Eriksson från Galenskaparna och Aftershave som satt upp den i original. Och det Stinsen brinner för är en tågstation i mitten av ingenstans som ska läggas ner. För att ta del av syntolkningen ska man vara på plats senast klockan 14.40 för soundcheck och introduktion. Syntolk är Helena Frank. Det är SRF Trelleborg som arrangerar syntolkningen, men eftersom föreningen inte kommer att använda alla mottagare själva så är alla välkomna. Biljetterna kostar 375 kronor för vuxna. Man kan förbeställa räkmacka före föreställningen och fika till pausen. Mer information samt bokning av biljetter och syntolkning på telefon 0733 444 956. Och Lilla Beddinge ligger som bekant på sydkusten mellan Trelleborg och Ystad.
Det blir lördagskonsert i domkyrkan i Lund nu på lördag den 16 juni klockan 10-10.30 med Red Rose Children från Chicago samt Korinterna från Lund, och det är fri entré.
Skådespelaren Fredrik Gunnarsson från Malmö stadsteater har en egen stadsteater. Bjärnum stadsteater heter den och finns i skådespelarens ombyggda svinalada. Eller som det heter uppåt landet, Svinestia. Och sommarens föreställning är Don't Worry, Be Happy, och beskrivs som ett drama om en man som sitter i en bar och har det lugnt och bra. Men utanför skapar politiker, kvinnor och barn kaos för honom. Premiären den 17 juni är fullbokad, men det finns platser senare under sommaren. Föreställningen ges 14 gånger till och med den 21 augusti, alltid 20.30. Adressen är Verumsvägen 33 i Bjärnum och kan nås på telefon 0736 79 71 27.
I Kristianstad fortsätter det musikaliska strandhuggen torsdagskvällar 19 i Tivoliparken. 21 juni spelar det lokala hemvärnets musikkår. 28 juni Kristianstad stadsmusikkår. 5 juli blir det världsmusik med världens band. 12 juli allsångsquiz, alltså frågesport med Johanna Gingnert. 16 juli framför West of Eden, irländsk folkmusik. 26 juli uppträder sångaren och låtskrivaren Anna Stadling. 2 augusti blir det jazzkväll med Second Line Jazz Band. 9 augusti kommer Österlia Big Band och solisten Sofie Lundgren. Och så avslutas strandhuggen torsdagen den 16 augusti med Östblocket som spelar svensk balkanmusik. Och det är alltid fri entré.
Traditionellt midsommarfirande blir det på Fredriksdal i Helsingborg den 22 och 23 juni. Det vill säga dans kring majstången, gammaldags rinnlekar och danser. Det är en del av programmet som börjar klockan 14 på midsommarafton och håller på fram till 21. Man kan också ta en tur med häst och vagn för 30 kronor eller gå med på en guidad tur. Klockan 13 och 15.15 börjar de. Det kostar 70 kronor för vuxna, medan barn och unga upp till 18 går gratis. Under midsommardagen är det midsommarfirande mellan klockan 14 och 17.
Örnäs slott i närheten av Glumslöv har också midsommarfirande den 22 juni som är öppet för allmänheten. Det börjar i slottsparken klockan 13 med att midsommarstången kläs. Sen blir det uppvisning av Glumslövs folkdanslag och så småningom dans kring midsommarstången. Firandet avslutas klockan 15.30. Örnäs slott har också olika paketerbjudanden om man vill äta och sova över på slottet under midsommarhelgen.
På Östarps gästgivargård i Bläntarp firas midsommarafton den 22. Firandet börjar med att midsommarsången kläs klockan 14 och sen följer uppvisning av Tornabygdens folkdanslag där också barnen får vara med och dansa. I restaurangen serveras midsommarbuffé och den börjar serveras klockan 12 och håller på till 13 och priset är 295 kronor per person. Caféet har också öppet och serverar en kakbuffé mellan klockan 12 och 15. Telefonnummer för bordsbokning eller mer information är 046 802 29.
Skånes orgelveckor i olika kyrkor i Skåne och på andra sidan sundet inleds den 24 juni klockan 19 i Sankta Maria kyrkan i Helsingborg. Det är Robert Benners som spelar. Den 25 juni är det både en konsert klockan 16 i Klosterkyrkan i Lund då Jennifer Show spelar. Och några timmar senare klockan 19 är det invigningskonsert i Lunds domkyrka med domkyrkoorganist Hanne Kullman från Köpenhamn. Sen fortsätter det med olika framträdanden fram till den 24 juli då orgelveckorna avslutas med en konsert i Lomma kyrka där Olivier Eisenman från Schweiz spelar med början klockan 19. Många av musikerna kommer från andra länder och i år är det speciellt tonvikt på kvinnliga musiker. Vill man veta mer om programmet kan man ringa 044 20 58 80.
I Trelleborg har Trelleborgsrevyn premiär på Ulv i grevekläder den 25 juni klockan 19 i parken. Sen spelas föreställningen fram till den 8 juli med undantag för den 7 när det inte är någon föreställning. Under helgerna börjar föreställningen klockan 16 och på vardagar klockan 19 och det är fri entré. Men man uppmanas ta med en egen stol.
Guidade turer blir det även i år på Landskrona slott och citadell som är Nordens bäst bevarade 1500-tals fästning. Här kan man ta del av byggnadens historia och berättelser om personer som verkat där. Första tillfället är den 25 juni klockan 11.30, klockan 13 och klockan 14.30. Och sen blir det tre guidningar på dessa klockslag dagligen ända fram till den 19 augusti. Priset är 80 kronor för vuxen, 60 för pensionär och 40 för barn.
Biljettinformationen är kort. Örenäs slott nås på telefon 0418 451 100.
Kalendern. Vecka 25 börjar med måndagen den 18 juni då Björn och Bjarne har namnsdag. För 10 år sedan klubbades den omstridda FRA-lagen igenom i riksdagen. Och i och med detta fick Försvarets radioanstalt rätt att spana i internet och telefontrafik för att kartlägga så kallade yttre hot mot Sverige. Och då kan det till exempel handla om terrorism. Men spaningen får bara göras när trafiken passerar Sveriges gränser och efter ett beslut av regeringen. Lagändringen fick stark kritik bland annat för att den ansågs vara ett hot mot den personliga integriteten. Och den kallades också av en del Lex Orwell. För 15 år sedan återfanns den svenska DC-3:an som sköts ner av Sovjet 1952 i Östersjön. Och Sveriges herrlandslag i fotboll spelar sin första match i VM i Ryssland denna dag och möter Sydkorea. Avspark klockan 14 på Nizhny Novgorod stadion i staden med samma namn. I Båstad börjar SM i cykel och en av tävlingsklasserna är paracykel. Evenemanget håller på hela veckan.
Tisdag den 19 juni heter namnsdagsbarnen Järmund och Görel. För precis 100 år sedan, alltså denna dag 1918, föddes översättaren, författaren och kritiken samt ledamoten av Svenska akademin, Gunnel Wallqvist. Och i akademin var hon med i 34 år. Hon var också den första kvinnliga akademinledamoten som efterträddes av en annan kvinna, nämligen Stara Stridsberg. En av Wallqvists mest kända översättningar är Marcel Prousts verk På spaning efter en tid som flytt. Och det var ett livsverk som påbörjades 1950 och avslutades 30 år senare. Gunnel Wallqvist avled 2016.
Onsdagen den 20 juni har Linda namnsdag. Och i riksdagen håller man avslutning inför ett långt sommaruppehåll. Även om politikernas ledighet säkert blir begränsad med tanke på valet i september. Det är också en FN-dag, den internationella flyktingdagen. Skådespelaren Anders Granström fyller 70 år. Han har bland annat medverkat i Sven Klangs kvintett, Den enfaldige mördaren med flera filmer. Anders Granström är också en av initiativtagarna till musikteatergruppen Oktober. Under många år så har han också arrangerat berättartillställningar på Glimminge hus, och då handlar det om spökhistorier. För 200 år sedan, alltså 1818, dog Sveriges dåvarande och även Norges drottning Charlotta, eller hennes fullständiga namn Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein-Gottorp. Hon var gift med Karl den XIII. Hennes dagbok blev mycket omtalad och skildrar livet vid hovet under den tiden, och drottningen själv skrev politiska kommentarer om olika händelser som gav värdefull inblick i dåtidens maktcentrum.
Torsdag den 21 juni infaller sommarsolståndet, vilket som bekant innebär att solen står som högst på himlen och dagen är som längst och natten som kortast. För på dagen 70 år sedan lanserade skivbolaget Columbia för första gången vinylskivan, eller LP:n, som snurrade bara 33 och en tredjedels varv per minut, till skillnad från de tidigare stenkakorna som var uppe i 78 varv per minut.
Fredagen den 22 juni är det midsommarafton då Paulina och Paula har namnsdag. Och är man i Stockholm så firas midsommar på Skansen i dagarna tre med midsommarstång, dans och lekar.
Och lördag den 23 juni är flaggdag eftersom det är midsommardagen. Adolf och Alice har namnsdag och Sveriges fotbollslandslag möter Tyskland i VM i Ryssland. Avspark klockan 20 på Sochis Olympiastadion.
Söndagen den 24 juni är Johannes Döpares dag. I Saudiarabien blir det till slut tillåtet också för kvinnor att köra bil. 1948 införde den sovjetiska ockupationsmakten i Östtyskland en blockad av de västallierades ockupationszoner i Västberlin. Blockaden var tänkt att försöka svälta ut de allierade och få dem att överlämna denna del till Sovjet. Men de utestängda västmakterna skapade en luftbro in till Västberlin med mat och annat som befolkningen behövde. Blockaden varade i drygt 10 månader och upphävdes av Sovjet när den inte fick önskad effekt. Och vi avslutar kalendern med en rättelse. I den senaste kalendern råkar vi senare lägga Pride-paraden i Malmö med en vecka. Rätt datum var att den avslutade festivalen den 10 juni.
Den regionala delen av anslagstavlan innehåller referat och några ändringar i kollektivtrafiken. Först referat från SRF Ringsjöbygden. Den 31 maj bjöd vännerna, SRF Ringsjöbygdens medlemmar, till heldagsutflykt till Danmark. Över 40 hade anmält sig, dock blev det några återbud i sista stund på grund av sjukdom. Det var 39 personer, inklusive chaufför, som steg på bussen på Föreningstorget i Eslöv och via bron åkte till Louisiana. Vi avnjöt en god lunch före besöket och sen tog vi oss runt i egen takt bland tavlor och skulpturer. Därefter kunde man ta kaffe och kaka och fortsätta njuta av solens värmande strålar och havsutsikten innan det var dags för hemfärd. Tack vännerna! Undertecknat SRF Ringsjöbygdens medlemmar. Och ett andra referat från samma förening berättar att på kulturträffen den 6 juni var 13 medlemmar närvarande. Temat denna gång var Danmark och Frankrike. Träffen började med att deltagarna gjorde en presentation innan vi högg in i de tre olika danska smörrebröden som Inger lagat. Vi kunde naturligtvis inte låta det tredje bli oprövat. Det såg ju så läckert ut. Efter en kort bensträckare var det dags för tävlingen Vem vet mest om Danmark och Frankrike. Lagen var ganska lika och det tog cirka 10 frågor innan första laget hade bränt sina livlinor. Priset till vinnande laget var en trisslott. Därefter hade vi lite information om aktuella länder innan vi gick ut i solen och spelade boccia, medan Lars-Göran underhöll oss med sitt dragspel. Matlagningsgänget firade även spelmannen under dagen då han nollat. Uppvaktningen bestod av en blomma och en nappflaska, vilka båda uppskattades av födelsedagsbarnet. Det var en lättsam stämning och många skratt under dagen. De många tårtljusen som skulle varit en höjdpunkt, då vi lagt evighetsljus i tårtan, blev orsaken till att brandlarmet gick. Oväntad punkt på dagordningen. Vi hade nästan alla fönster öppna, men värmen utifrån och från tårtan blev nog för mycket för lokalen. Och födelsedagsbarnet kanske blev glad över att slippa släcka de 70 ljusen. Även om man först efterhand fick reda på att vi hade magiska ljus. Nu tar vi sommaruppehåll, träffas igen i mitten av augusti. Inbjudan kommer i taltidningen. Och teman som planeras för hösten är Italien, Grekland, Balkan och Sverige. Glad sommar önskar planeringsgruppen.
Vi har förändringar i den regionala busstrafiken i Malmö. I centrala Malmö stängs Prostgatan av den 18 juni klockan 7 mellan Norra Vallgatan och Östergatan. Det påverkar en rad busslinjer. Regionbussarna 100, 133, 146, 150 och 151 kan inte stanna vid hållplatsen Studentgatan A utanför Hansa, utan får en tillfällig hållplats på södra sidan av Regementsgatan mellan Kaptensgatan och Majorsgatan. Detsamma gäller stadsbuss 5 som också får hållplatsen Jäknegatan indragen med hänvisning till Malmö C. Och det senare gäller också stadsbuss 2, 7, 8, 31, 32 och 33. 27 juli klockan 15 ska allt vara som vanligt igen.
Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö och SRF Trelleborg. Först av allt välkomnar Malmö till sin begränsade dagverksamhet nästa vecka. Måndag den 18 juni blir det frågesport och tidningsläsning, men tisdag den 19 är bingon inställd. Onsdag den 20 är kanastan inställd på grund av midsommarfest. Föreningen bjuder dock in till en utekväll med god mat och dryck. Denna gång besöker vi restaurang La Trattoria. Vi samlas på restaurangen fredag den 6 juli klockan 18.30. Adressen är Östra Tullgatan 7 i Malmö. Och du ska välja om du vill äta oxfilé med gorgonzolasås med rucola och rosésallad för 229 kronor. Eller tonfiskfilé med pistagesås på en bädd av ärtor, purjolök och paprika för 249. Och det finns också en trerättersmeny för 199 med förrätt, vitlöksbröd, huvudrätt, kalvytterfilé med grönsakshok, bearnaisesås och råstekt potatis och efterrätt panna cotta. Och berätta vad du vill äta när du anmäler dig. Var och en står för sina egna kostnader. Och anmälan görs senast onsdag den 27 juni till föreningen på telefonen 040 25 05 40 eller via e-post till info@srfmalmo.se. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö påminner också om att det finns platser kvar på vår resa till Rostock den 28-30 september. Är du intresserad, anmäl dig till föreningens kansli och meddela då också om du behöver ledsagare på resan. Senast torsdag den 28 juni. Av resa från Malmö Hyllestations charterbussparkering på fredag 7.45 och hemkomst söndag kväll. Pris per person är 2000 kronor för plats i dubbelrum. Enkelrumstillägget är 500 kronor. Välkommen hälsar styrelsen. Och SRF Malmö presenterar sitt studieprogram med kurser som man kan delta i på hösten 2018. Måndag eftermiddagar mellan 13 och 15.30, start 10 september, vill jag känna Köpenhamn lite bättre. Pris 300 kronor. Tisdag förmiddagar mellan 9.30 och 12, start den 11 september, blir det vävkurs som också den kostar 300 kronor plus materialkostnader. Onsdag förmiddagar mellan 9.30 och 12, start den 12 september, är Jeanette Rosengren tillbaka och berättar om från rösträttskvinnor till kulturpersonligheter, där man presenterar ett 50-tal kvinnor i cirkeln. Pris 300 kronor. Torsdag förmiddagar mellan 9.30 och 12, start 13 september, blir det aktuellt i litteraturen. Britt-Marie Johansson, som har lett många intressanta kurser genom åren, tar upp nya böcker. 300 kronor kostar också det. Torsdag förmiddagen mellan 10 och 12.15 blir det keramikkurs på Porslinsgatan. Då du får lära dig använda lera och dreja eller kanske hellre använda fantasin. 300 kronor plus för den lera du förbrukar. Torsdag eftermiddagen mellan 13 och 14, start torsdag den 13 september, blir det medi-yoga. Med medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation. 300 kronor. Torsdag eftermiddagen mellan 14.15 och 15.15, start den 13 september, blir det sittgympa med anpassade övningar för att stärka kondition, armar, axlar, rygg och ben. Och man avslutar med stretch och en avslappningsövning. Och under kurserna tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Dock ingen fikapaus under yoga och sittgympan. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig till SRF Malmös kansli enligt ovan. Senast onsdag den 20 juni. För kursstarten skickas kallelse och inbetalningskort ut. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap, hälsar styrelsen.
Synskadades förening SRF Trelleborg med omnejd inbjuder till turist i egna kommunen. Onsdagen den 20 juni från 14 och till omkring 17 i Smygehuk. Observera alltså adressen. Styrelsen bjuder då in till ett möte med kaffe och dopp. Är vädret med oss får vi möjlighet att sitta ute och njuta av solen och kanske känna några salta stänk från Östersjön. Vi försöker samordna gemensam transport från Trelleborg C. Och därför är det viktigt att ni anmäler er. Senast den 18 juni ska ni ringa eller skicka e-post. Det finns även möjlighet att titta in i fiskrökeriet. Här passar du på att fixa de havets läckerheter du vill ha på ditt midsommarbord. Alla tidigare medlemmar och nya intresserade är hjärtligt välkomna. Som vanligt bjuder vi på fikat och anmälan görs till Lars Billgren på mobiltelefon 0708 32 19 07 eller e-post lars.billgren@telia.com. Och glöm inte att berätta om du behöver ledsagare. Väl mött, hälsar styrelsen.
Vi har flera förändringar i kollektivtrafiken i Malmö. I Limhamn ska det vägarbetas, vilket får stadsbuss 33 att ta en annan väg från den 16 juni klockan 6 till och med 19 juni klockan 20. Hållplatsen är Limhamn, centrum, läge C och D stängs och resenärerna hänvisas till lägena A och B. Hållplatsen Hylje kyrkoväg, läge C, stängs med hänvisning till läge B. Och där kan den som ska till Limhamn centrum byta till linje 4. I Malmö börjar också ett arbete på Vattenverksvägen som från klockan 7 den 18 juni till den 6 juli klockan 16 påverkar stadsbuss 31. Hållplatserna Malmö Bulltofta, Flygledaren och Flygvärdinnan stängs med hänvisning till en tillfällig hållplats på Flygplansgatan. Och stänger gör också hållplatserna Höjdrodegatan, Vattenverksvägen och Simrisbanvägen. Här hänvisas man till Segemöllegatan. Och så stänger hållplatsen Östra Färladen. Här är närmast alternativ Östra Färladsgatan C och D som ligger ett par hundra meter norrut på samma gata. Anslagstavlan för norra, mellersta och sydöstra Skåne innehåller två meddelanden och det ena är från Helsingborg Höganäs och det andra från Kristianstad Bromölla. Helsingborg Höganäs bjuder först av allt in då till sommarens grillningar och datumen är onsdag den 4 juli, onsdag den 11 juli, tisdag den 17 juli och onsdag den 25 juli. Allt emellan klockan 18 och 20 på Vikingstrands handikappbad på Drottninggatan 253 i Helsingborg. Vi träffas där för att grilla. Var och en tar med sig något att grilla och dricka. Kansliet ordnar med det som hör till. Och det bjuds på kaffe, te och liten kaka. Eftersom ingen vet hur vädret kommer att bli vill kansliet att alla anmäler sig. Och de som anmält sig kommer att bli kontaktade vid inställd aktivitet. När kansliet är stängt kan man anmäla sig till Monica på mobil 0735 62 35 23 eller 0739 37 73 32. Trevlig sommar. Och SRF Kristianstad Bromölla inbjuder sina medlemmar till sommarens resa. Lördag den 30 juni med samling vid föreningarnas hus klockan 8. Vi åker med buss till Arels vingård i nordvästra Skåne. Det blir en intressant visning av gården från 1700-talet, en sittande vinprovning och en delikat lunch på vingården. Innan vi beger oss till Helsingborg för överfart till Helsingör. Där besöker vi deras butik, mysigt belägen i en källarlokal och spenderar resten av tiden på egen hand. Ströget erbjuder ett stort utbud av mysiga kaféer, restauranger och butiker. Beräknad hemkomst cirka klockan 18. Resan kostar 250 kronor som betalas in på bankgironummer 899-9245. Efter anmälan senast den 18 juni till Britt-Marie. Telefon 0456 270 99 eller 072 725 32 37. Eller till Tina som har 070 635 41 14. Och för att komma hem till Sverige igen måste vi ha någon ID-handling med oss. Pass, körkort eller godkänt ID-kort. Varmt välkomna att resa med oss i den svenska sommaren. Vi rundar av med en förändring i kollektivtrafiken i Lund. Där ska det byggjobbas på Stora Södergatan i ett halvår. Från den 17 juni klockan 6 ända till den 9 december. För stadsbusslinje 1 stängs hållplatsen Katedralskolan med hänvisning till Botuvsplatsen. Även hållplatsen Södertull vårdcentral stängs med hänvisning till Revingegatan. Också för stadsbusslinje 6 ersätter Botuvsplatsen hållplatsen Katedralskolan, medan resande till och från Södertull vårdcentral hänvisas till hållplatsen Södertull. Och med det var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer en dag tidigare än normalt på torsdag, då det också är sommarsolstånd. Så vi påminner om att vi behöver ha eventuella meddelanden senast på måndag.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970, e-post skanestaltidning@skane.se, hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!